Reportern besöker Aite, museet i Jokkmokk, och träffar en arkeolog och en konservator. I Naturmorgon den 7 februari 2026 skådar vi också vinterbadande strömstarar i Tyresö. Vi lär oss mer om den tretåiga hackspetten, om skogsmården och frågar Naturvårdsverket varför de föreslår allmän jakt på den rödlistade björktrasten. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Här i studiovärmen i Växjö finns jag, Jenny Berntsson Djurvall. Och i Jokkmokk finns fältreporter Alexander Linder. God morgon.
Ja, god morgon.
Hur har du det?
Nej, men jag har det bra. Det är ju kanske minus 15, jag vet inte exakt. Men det är en fin morgon i Jokkmokk. Det har ju varit lite kallare här tidigare. Men jag är utanför museet precis.
Mm. Alltså Alexander, när du sände så har det ju brukat vara så att du tar dig långt bort från civilisationen. Nu har du tagit dig in i ett samhälle för en gångs skull. Samtidigt som det pågår stor marknad och jippo och sådär. Har du sett folk på morgonen också?
Det har inte varit så många, men jag kom med bilen här för ett tag sedan och då såg jag några som var, tre personer som var ute och gick. De kom kanske från någon fest. Så det har ju varit mycket festligheter igår kväll och i samband med marknaden och gott om folk under själva marknaden också förstås.
Ja, och inte nog med att du har tagit dig till ett samhälle för att vara fältreporter. Du ska vara inomhus också. Vad ska du göra?
Ja, men vi ska ju titta närmare på de här natursamlingarna som finns i museet. Djur och växter och svampar och lavar. Och jag ska även få möjlighet att gå ner på källarplan också senare i programmet och titta på det som finns också förvarat där av natursamlingar. Men vi ska ju också prata om det här med arkeologi i fjällvärlden. Vad kommer fram när det snölegor tinar till exempel? Så det blir en hel del snack om olika saker här.
Mm. Det ska bli jättekul. Jag skulle säga det också att vintern är ju väldigt närvarande i hela Naturmorgon idag. Det kommer skidas runt och letas hackspettsspår i Gästrikland. Vi kommer få veta hur en skogsmård spenderar de allra kallaste vinterdagarna. Det är ganska likt hur många människor gör eller vill göra, det kan jag avslöja. Och i ett reportage efter 7 ska vi spana efter strömstare. Och då måste man tänka, vad äter de då?
Mycket nattsländer larver är det bland annat. De finns ju bara strömmande vatten.
Ja, så vi behöver ha lite action i vattnet.
Lite action ska det vara, exakt.
Mm, det är ett februaritips. Finns det öppet strömmande vatten, då är det värt att kolla efter en kul art, strömstare. Vi ska lära känna den idag. Dessutom om nyheten som en del kanske har hört, att Naturvårdsverket föreslår allmän jakt på den rödlistade björktrasten och skyddsjakt på talgoxe och ladusvala. Varför föreslår de det? Hör hur myndigheten resonerar ungefär 7:30. Tankar? Berättelse från vintern kanske. Man kan alltid höra av sig till oss på mail till exempel naturmorgon@sverigesradio.se eller via våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. I över 420 år har det hållits vintermarknad i Jokkmokk. Under de senaste decennierna har ju den utvecklats till att handla om mycket kultur, konst och möten och sådär. Och en sak som står på programmet i år är att museet Aite visar upp en del av sina natursamlingar också lite bakom kulisserna sådär. Så det lockade ju dig, Alexander Linder, att du ska få komma in och ner i källan på Aite.
Ja, nej, men det ska bli jättespännande att kika runt här i museet på alla de här djuren och växterna som finns. Och en som har koll på det här, det är ju Göran Sjöberg som är enhetschef här på bland annat för natursamlingar och konservator i grunden. Men jag tänker, vi står ju utomhus och på tal om strömstare som kommer här senare i programmet. Den finns ju förstås också med här i museet. Och du nämnde till mig tidigare, Göran, att inte långt härifrån så finns det en liten bäck där den brukar hålla till.
Ja, men precis, det stämmer. Den är ju här och övervintrar här i Jokkmokk. Och den häckar faktiskt också här i den här lilla kvarnbäcken som rinner här från Talvatis och ut i lilla Luleälv.
Ja, så det är en liten connection där till det som kommer senare i programmet. Men vi traskar in i museet, lite varmare förstås. Jag har ju med mig, förutom Göran då, så är ju även Anna Rimpi, arkeolog, med här under morgonen. Och de tar av sina jackor. Jag hade inte på någon. Tänkte att det var mest smidigt så när jag sen ska vara med här inne i museet, och vi traskar då vidare. Det är en liten bit bort här till de publika samlingarna som finns lätt tillgängliga. Ja, Göran Sjöberg, kan jag börja, hur kan det komma sig att du en gång i tiden började med det här yrket som konservator?
Oj, det var ju länge sedan, kan jag säga. Det är typ 50 år sedan eller någonting. Man börjar få intresset för djur och natur och sådär. Så det var egentligen det som gjorde att jag liksom började intressera mig för fåglar. Mest fåglar i början, kom jag ihåg, som var mest spännande. Var ute och titta på fåglar och hitta fina fjädrar. Och ville liksom ta hand om dem och tog hem dem och satte upp dem på väggen sådär. Och sen har det bara fortsatt egentligen. Sen har man ju utbildat sig i sådär och Göteborg på universitetet. Och sen är man konservator. Man kan ju vara konservator i olika områden egentligen. Det finns ju papperskonservatorer och måleri och sten och sådär. Arkeologi till exempel också, metall och sådär. Så, men jag blev naturhistorisk konservator.
Mm. Och vi har ju traskat nu en bit in i museet, och här kom vi till fågelavdelningen precis. Och hörde ni lite ljud i bakgrunden, så passerar vi sånt här som låter i museet. Bland annat en älg som kan låta när man passerar den. Men nu ska vi titta närmare på de fåglar som finns här. Vi har ju bland annat en fiskljuse som... Den ligger i vattnet här, ska det symbolisera. Det ser ju som att den, men det är väl ingen, ja, den har en fisk där i klorna under vattenytan. Och den här har en liten speciell historia, Göran.
Men alla djuren som har kommit in hit har ju sin egen historia egentligen. Just den här fiskljusen, den kom in för, jag hade nästan nybörjare här på Aite typ på slutet av 80-talet redan. Då ringde det en äldre farbror från Klubbudden. Det var några bröder som bodde där tillsammans och hade lagt ut gäddnät i viken. Och den här fiskljusen hade fastnat och drunknat då. Så då åkte jag dit och tog hand om den då.
Ja, och mycket av det här, det som kommer in till museet, det är inte så att ni är ute och samlar in allt?
Nej, det är långt ifrån, utan det är ju jättemånga människor som lämnar in saker hit. Jag räknade faktiskt efter hur många är det som har lämnat in naturhistoriska objekt eller liksom exemplar. Så det är över 900 personer liksom som har bidragit till våra samlingar. Och det är vi ju helt beroende av egentligen. Vi är ju inte ute själva och samlar sådana mängder inte. Vi samlar lite växter och sådär varje sommar. Men allt den här mängden, det är vi beroende att folk ska lämna in. Och vi får ju från privatpersoner och från universitet och andra museer också som lämnar över saker hit.
Och fiskhus, jag ska bara beskriva lite hur den ser ut. Den har ju ett gult öga, lite vitt bröst här och brunaktiga vingar på fjädrar på ovansidan. Vi ska väl gå och titta lite närmare på lite andra fåglar som finns. Vi har ju även en annan rovfågel här, kungsörn. Och det har ni fått in en del under årens lopp, Göran.
Ja, alltså Aite är ett av få museerna som samlar på naturhistoriskt material. Det är ju vi här i Jokkmokk och sen är det Naturhistoriska museet i Stockholm och så i Göteborg. Och vi tar emot statens vilt som det kallas. Och kungsörnen tillhör ju statens vilt då, så att hittar man en sån fågel död så lämnar man in den till polisen då. Och sen kom den hit till museet. Och de flesta kungsörnar som vi har fått in, de är tågdödade. De sitter på järnvägen och äter på tågdödade renar ofta då. Och så äter de sig så tunga så att de har svårt att lyfta. Så det är jättemånga som blir trafik- eller tågdödade. Det är också många av de här stora andra rovfåglarna vi har. Ugglor och sånt som lämnas in. Det är oftast längs vägarna.
Om vi kan prata lite om tekniken. Det ser ut som de riktiga fåglarna. Det är ju fjäderdräkten där och man ser ju tydligt att det är en tjädertupp med utspärrade stjärtfjädrar här som står innanför den här montern. Men vad finns där inne? Vad består den här fågeln av nu?
Nu är vi ju utställningarna, då ska man ju försöka visa hur de ser ut liksom, när de är levande. Då försöker man och bygger man upp en konstgjord stomme, en konstgjord kropp och sen sätter man på skinnet på det helt enkelt. Och då har man ofta behandlat skinnet och garvat det eller så att det ska hålla i många, många år då. Och sen försöker man man är ju tvungen att veta hur fåglarna ser ut för att kunna göra dem som ser levande ut. Så det gäller att vara mycket ute och titta på fåglar och studera bilder och sådär. Idag är det ju som mycket enklare för en konservator att hämta hem bilder på nätet. Det är jätteenkelt att hitta bilder, men man vill ändå ha liksom se dem levande.
Säger Göran Sjöberg här på Aite museum och jag kommer tillbaka om en liten stund och pratar med Anna Rimpi.
Tack så länge Alexander Linder. Aite ligger alltså i Jokkmokk och är ju dels då naturmuseum och inte minst är det ett museum för den samiska kulturen och det ligger i Jokkmokk. Ni lyssnar på Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och varje vecka har vi ju en naturfråga. Förra veckans lät så här. Vi söker en art i familjen Picidae. Den är namngiven efter antalet Dactylus och känd för taggen. Den lämnar efter sig i form av ringar på träd. Ja, men i graffitins värld är ju tagg en sorts signatur. Och ser man en hackad ring på ett träd, en gran ofta, då kan den vara gjord av tretåig hackspett. Det är alltså arten vi sökte. Och bland de rätta svaren har vi dragit de här tre vinnarna. Lena Ståhl i Halmstad får en termos. Dennis Karlsson i Söråker får en tygkasse. Och så skickar vi ett tygmärke till Ingrid Pettersson på Smögen. Grattis! NG Henriksson i Uddevalla reder ut ledtrådarna åt oss. Hej, jag upptäckte fåglarnas underbara värld 1960 som 11-åring. Och ett år senare kunde jag alla Europas fåglar på latin. I den åldern och med det intresset kan det ju gå fort. Så när ni hamnar bland hackspettarna, Picidae och antalet Dactylus, då blir det ju Tridactylus i slutändan i det latinska namnet och tretåig hackspett. Den är känd för att den ringbarkar granar. Ibland hamnar den även ner i våra marker och då åker man gärna och hälsar på. Normalt är den ju lite mer nordlig, skriver Henriksson från Uddevalla alltså. Och ett äldre svenskt namn, det är också nordspett. Det skriver bland andra Jan Widén i Uppsala. Och att den ibland besöker Götaland, det har Maj Philipsson i Jönköping skickat bildbevis på. Hon har fotat en vid Dumme Mosse utanför stan för några år sedan. Jag kikade lite på artportalen här under veckan och då kunde jag inte se några observationer av tretåig hackspett så här långt söderut den senaste månaden i alla fall. Men nu ska vi ut på en skidtur i en snöskog i Gästrikland tillsammans med reporter Joakim Lindvall och biolog Petter Hillborg. Och där har den tretåiga hackspetten lämnat tydliga karaktäristiska spår efter sig.
Vänta nu här nu, för nu kommer vi fram till två, tre, det är en klärgran där också. Två granar som, ja men fyra granar, ja just det, som är i princip då helt avbarkade. Det är bara själva stammen som lyser liksom i beige här i snöskogen då.
Nästan gult.
Nästan gult, precis. Och det är tretåig hackspett som...
Ja, det är ett av de sista revirerna som finns kvar i efter kusten här med tretåig hackspett.
Okej.
Men just det här att den barkar långt ut på smala grenar, det finns, så vitt jag vet, så finns det ingen annan art som gör det.
Men just det här att den barkar hela stammen också, ja. Är det andra hackspettar som gör det? Eller?
Ja, den större hackspetten kan göra det i viss mån. Men inte på det här viset. Alltså det är så metodiskt. Om du tittar upp på den lite större granen här, så ser ju alla små grenar ut, det är också barkade.
Ja men precis, för att den, om man tittar då på stammen här, då den liksom lyser ju som du säger gulbrunt här då. Och sen så följer man med ögat uppåt och sen så, ja men precis, grenarna är ju också avbarkade.
Sen kan det alltså av naturliga skäl bli så här på en äldre dött träd också som står, att barken flagnar av. Men i det här fallet så är det hackspett eller tretåen som har plockat bort det. Och många tänker liksom tretå, ja, de här klassiska banderna.
Mm, det är det man har hört, ja. Alltså att den hackar som, ja, men som men, att den skulle ringbarka, ja, ett träd.
Men det är faktiskt inte jättevanligt. De gör det, men det finns stora områden där de inte gör det också. Jaha,
okej. Ja. Men vadå, skulle du säga att det här är det mest signifikanta kännetecknet för tretå, att de här liksom totalt avbarkade döda...
Ja, så vitt jag vet och som jag har förstått av... framstående ornitologer så är det ingen annan art som barkar långt ut på smala grenar. Nej. Inte på det här viset.
Nej. Och den är väl på jakt då efter insekter, ja. Skalbaggar, ja. Eller vedlevande insekter, ja. som finns under barken där då. Men
och just det här området är så pass stort också och har så pass god tillgång på dödved, så att räkna med att det finns mer än ett par här också. Så det är en mindre population.
Ja, okay. Ja. Vad kan man säga annars om tretåig hackspett?
Mm. Den är beroende av äldre skog. Ja. Eller jag heter kontinuitetsskog. Alltså samma skog där du hittar knärot och granticka och liknande. Det är den modellen skog. Och i Sverige numera, det, alltså, den har ju gått tillbaka otroligt mycket. Mm. Stora delar av södra Sverige så är den väl nästan helt borta. Mm. Så det är väl härifrån och norrut man börjar kunna finna den. Och den är som talrikast i fjällskogen helt enkelt. Där finns den en stark population fortfarande. Men längre österut och söderut så är det klent helt enkelt. Mm. Och det är för att den klarar inte av ett modernt skogsbruk.
Mm. Den behöver liksom gamla döda träd. Hur ofta ser du tretåren när du är ute här i den här skogen?
I år, men inte många gånger, så har jag inte sett den än så länge. I fjol såg jag väl flertal tillfällen. Både Hanna och en hona.
Uh-huh. Hur ser de ut? Jag kommer inte riktigt ihåg.
Honan är helt svartvit. I olika färger. Hannen är dessutom den enda spetten vi har som är gul på baksidan.
Just det.
Citrongul.
Alltså på, uppe på huvudet,
på
nacken.
Gässan, där en, ja. Där en större hackspett är röd, är tretåen gul.
Och sen är den ganska liten, vad man jämför med den större hackspetten.
Ja, något mindre. Den är mycket större än vad en mindre hackspett är. Mm. Men den är mindre än en större hackspett.
Ja, precis. Ja.
Så att, men det är just också, vi var ute och tittade efter tretå i det här området i fjol och hittar den inte, men vi konstaterar det också att oftast när man hittar tretå numera, åtminstone i södra delen av landet, så sitter de i samma område och hackar. Det är för att oftast områdena där de har sin livsmiljö har blivit så små. Här har vi 48 hektar med den här typen av skog med mycket dödved, så att de kan ju vara lite var som helst. Och då är de är inte skygga, men de är inte lätta att hitta i ett större skogsområde heller.
Mm. Men så här på vintern då, vad liksom... Vad lever de för liv då?
Ja, de barkar som vi ser här. De barkar träd och plockar insekter under barken helt enkelt.
Som insekter då som hade tänkt sig att övervintra här?
Ja, precis.
Larver?
Larver eller adulta individer. Även spindlar och så vidare. Det är mycket, alltså det är samma sak varför att meståg. Alltså de letar ju in insekter som lever under eller i på grenar och bark på i barrträd helt enkelt.
Ja, precis. Hackar den också i levande träd, då gör den här ringen då,
ja,
eller?
De gör ju det även på björk.
Okej.
Det går att hitta sådana spår om vi letar lite här också, men det är inte jättemycket.
Nej. Låter de någonting nu på vintern?
Inte mycket. Och de är ganska, i och med att de inte har så kraftig näbb heller, så låter de inte så mycket när de hackar heller.
Nej, just det.
Så de är ganska tysta av sig.
Precis, och de trummar ju inte nu för liksom revirtrumma heller, utan nu är det bara för matens skull. Men du, det vore ju fantastiskt att tänka att få se en tretårig hackspett här i den här liksom snöiga skogen. Ska vi åka en bit till? Oj, nu står jag på din truga.
Joakim Lindvall och biologen Peter Hillborg skidade vidare utan att få se den tretåiga hackspetten. Då, och truga, för den som undrar, det är ju ringen eller stoppet den långt ner på skidstaven som gör att inte hela staven åker rätt ner genom snön när man ska framåt. Ja, men så här års är tretåig hackspett tystlåten, men kommer man nära kan man ju höra den leta mat. Lars Edenius har spelat in två individer i Klabböle utanför Umeå nu i veckan. Det lät så här. Fin inspelning som vi har hämtat på Senokanto, databasen. Det kan också tilläggas här att i Sverige är ju den tretåiga hackspetten klassad som nära hotad. Och hos oss finns den framförallt i äldre barrskogar då. Men det betyder faktiskt inte att den inte trivs i andra skogar också. Det är nämligen det är mängden döda träd som är avgörande för att den ska kunna hitta rätt mat. Och i Lettland till exempel, där häckar den i alla möjliga sorters skogar, också lövskogar. Och i Alperna kan man hitta den i bergsbranter, där laviner ju kan hjälpa till att skapa dödved. Ja, men Joakim och Peter, de fick inte se själva fågeln, men det har en av våra lyssnare gjort, och det är ganska nyligen. Nu säger jag god morgon till Anna Lindberg i Umeå. Hej Anna!
Hej, god morgon.
God morgon, hur är det? Du var så kallt när jag pratade med dig sist, men är det fortfarande det?
Ja, kanske inte riktigt lika kallt, men ja, jag tittar på termometern här. Minus 12 har vi just nu.
Ja, det räcker så. Väl.
Ja,
exakt. Ja. Anna, du har träffat på Treto i Hackspett. Var är det nu i veckan?
Ja, eller nu var det väl kanske nästan 2 veckor sedan.
Ja.
Var på helgen där efter.
Ja.
Ja, precis. Det var för 2 veckor sedan.
Berätta var och hur då?
Ja, jag skulle bara ut på min lilla vanliga promenad. Så jag fick syn på den här kanske, ja, vad kan det vara? 500 meter hemifrån eller någonting. Från min lägenhet här i Umeå. Det är inte i stan riktigt, men ändå liksom nära... Ja, vad ska man säga? Mm. Nära befolkningen och precis vid E4:an och precis jättenära ett väldigt populärt promenadstråk och sådär. Så jag bara gick förbi och hörde en hackspett och tänkte väl, ja, får kika vad det är för något. Oftast är det ju bara en större som man får syn på. Det har jag sett i det området tidigare. Men ja, nej, då insåg jag att det där var ju inte en större hackspett.
Men hur inser man det då? Är det lätt?
Ja, men jag vet inte, jag har i alla fall sett större hackspett väldigt många gånger i mitt liv, och den har inte riktigt det här, eller den hade framförallt inte rött på huvudet liksom.
Nej.
Eller på bakkroppen eller så.
Inget rött alls någonstans. Nej.
Så då tänkte jag att det här är ju något annat. Så tänkte jag antingen, jag har inte superbra koll på hackspettarna, men jag tänkte att antingen är det väl en tretåig eller en vitryggig, tänkte jag.
Mm.
Så gick jag in och kollade i Fågelguidens app och så såg jag att ja, nej men tretåig är det.
Ja, och du har skrivit, jag såg han. Du vet att det är en hanne, och då finns det ett kännetecken man ska kika efter.
Ja, men precis, den hade gult då på gässan.
Ja.
Mm.
Ja. Men vadå, har du sett tretåig förut någon gång?
Ja, det har jag gjort, men då var det väl ett naturreservat här också, i och för sig nära Umeå liksom.
Ja, just det. Men precis. Ja, de drar sig ända in mot stan alltså, om det bara finns rätta träden då helt enkelt.
Ja, men det verkar ju så. Det var ju lite förvånande tyckte jag. Det var precis vid, alltså 5 minuter, eller vad säger jag, 5 meter från liksom en jättestor gångstig där folk passerar hur mycket som helst. Och bara, jaha,
Ja, vad trevligt. Men, har du hört om trumman en gångarna?
Jag är osäker faktiskt, det har jag inget starkt minne av, men många ringar har jag sett i alla fall.
Ja. Ja, för de hackspettar trummar ju istället för sång ju. Och jag hittade en sån inspelning, jag tänkte det bara kunde vara roligt att höra hur det låter, för att man brukar ju säga att de då, treto och hackspett, låter som en avbruten spillkråkevirvel. Ja, men vi kan väl lyssna och se vad vi tycker.
Ja.
Åh, nu fick man så lite vårlängtan. Fick inte du det?
Jo, men verkligen. Det lät ju superhärligt.
Ja, det är Lars Edenius i Umeå som spelade in det här i maj förra året i naturreservatet Isklinten, väster om Umeå ju.
Ja. Ut och lyssna.
Ja, precis. Ja. Vad kul, Anna, att du hade sett en tretåg och att du skickade en bild till oss. Den finns nu på vår hemsida. Och ja, roligt.
Ja, men... kul att jag fick vara med.
Ja. Ha det så gott, Anna.
Ja, tack, detsamma.
Hej då. Hej. Anna Lindberg i Umeå som såg tretåg i hackspett. Ja, men typ i stan. Det får man säga. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och om en stund ska det handla om vilka fynd en arkeolog kan göra när glaciärkanter och snölegor tinar upp. Men först det här. Tidigare i veckan hörde... lyssnaren Boel Engqvist av sig. Hon bor på landet strax utanför Falun och hade just varit med om någonting. Hon hade hört ett ljud utifrån som hon aldrig tidigare hört. Så vi ringde upp Boel och bad henne berätta.
Klockan 6, 5:45 på morgonen, jag stod i köket och skulle göra frukost och sen så hörde jag ett konstigt ljud. Först tänkte jag att det kanske var en hund eller en katt som inte mådde bra eller bråkade och sådär. Men sen tyckte jag att, nja, jag vet inte, det låter konstigt. Så då öppnade jag dörren och gick ut. Och då hörde jag det här ljudet och jag sa, nej men det är ett ljud jag aldrig hört förut. Så att jag blev ju jätteintresserad av att veta vad det var då. Och sen så, det hördes en liten stund till och sen tystnade och sådär.
Mm. Och du spelade ju in, det var ju så himla bra. Så vi ska ta och lyssna på ljudet här. Boel, vad tänkte du när du hörde det?
Nej, men alltså, först tänkte jag så här, men är det en... ja, men kanske är det någon sorts annorlunda katt som har fastnat någonstans. Ska jag hjälpa det? Men sen så tänkte jag att nej, men det måste ju vara något vilt djur. Och sen så började jag fundera på vad det kunde vara då. Sen har jag kontaktat er då. För att jag hade ju en gissning, men jag blev osäker.
Men vad var din gissning, eller vad är din gissning?
Ja, min gissning är ju mård, därför att dels så började jag googla frenetiskt och det var det ljudet jag tyckte var närmst. Och sen har jag också, vad jag har förstått, sett en mård var det typ i höstas som jag såg inte att den klättrade upp på en tallstam, men jag hörde och sen... så sprang den rätt ut mot mig på vägen och tittade på mig en kort stund och försvann. Och jag tror att det var en mård, så de kanske har ett revir där då, eller den.
Ja, men det är ju jätteintressant. Så vi har med oss Tim Hofmeister nu, som forskar på små rovdjur vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hej Tim!
Hej!
Hej, vad säger du? Är det mård?
Ja, det låter väldigt mycket som mård. Det är lite svårt att bedöma för det är ganska många mårddjur som då alla har likadana läte. Men just för att Joel har sett, eller Bo, förlåt, har sett mård tidigare då är det väl sannolikt att det var örnmårt som lät så tidigt på morgonen. Ja, arter som iller och hemelin och vessla, det är alla de lite mindre mårtdjur, de har alla läter som kanske inte är exakt likadana men väldigt liknande.
Mm. Vad är det vi hör? Vad är det mården säger eller försöker förmedla här?
Just dessa läter och egentligen de flesta ljud som mårdar gör är ofta relaterat till någon slags interaktion mellan olika djur. Så det kan vara lite mer aggressivt mot ett annat djur. Kanske träffade den en annan mård eller en räv eller en katt. Och försökt göra sig lite stor genom att låta väldigt mycket. För att förhoppningsvis inte bli gripen då av ett större rovdjur.
Mm. Så de har fler djur än så här. Hur kan de annars låta då?
Ja, det är ju en kombination av olika morrande och skrikande och en rad olika läter som de har som alla är kopplat till kommunikation mellan djuren. Det låter ganska ofta lite skrämmande för också de där skriken de kan göra om man hör det i skogen, då blir man överraskad och nyfiken på vad det är.
Okej. Och jag känner nu att nu måste vi ju förresten backa bandet. Nu håller vi på att prata om lätet från ett djur. Så kanske många av oss inte riktigt ser framför sig. Så Tim, hjälp oss nu. Hur ser en mård ut? Och det är skogsmård vi pratar om förmodar jag.
Ja, exakt. Ja, så det är ju både skogs- och stenmård. Sen några år tillbaka har vi stenmård i Skåne också. I en population. Men det är nog skogsmård som är den art som finns i den största delen av Sverige.
Mm.
Det är ju, ser ut som en liten katt egentligen. Lite längre ben kanske än en katt. Och de hoppar ju istället för att de går. Någonting vi kallar för en mårdhopp. Och ja, de är mörkbrun. Det är lite beroende också på årstid. Under sommaren är de väldigt mörkbrun. På vintern är de lite ljusare. Sen har de ganska stora öron. Och en halsfläck som är då gul eller orange. Mm. Som kan till och med användas för att känna igen olika individer.
Ja, ah, just det. Men du forskar ju på mårdar. Blir du liksom nyfiken? Blir det mer kommunikationsforskning nu då?
Ja, just det här samtalet och när jag började fundera över vilka typer av läter finns det egentligen och hur mycket forskning har vi om det. Då började jag leta i den vetenskapliga litteratur och det är ju det är bara några få studier från 1970-talet, 1950-talet, så ganska länge sedan som då tittade på just de olika läter och hur de används. Och det är egentligen väldigt lite information om det.
Mm.
Och just i vårt nuvarande projekt då får vi ganska många filmsnuttar av mårdar. Och då tänkte jag, kanske har vi några filmer, eller jag vet att vi har några filmer där vi har fler än en individ, men jag har inte lyssnat på ljuden. Så jag tänkte, det blir nog ett spännande framtidens studentprojekt att de får gå igenom alla videor som vi har med fler än en mård och se om vi kan klassificera lätena på något sätt och koppla det till beteendet vi ser.
Vad roligt. Men Boel, nu har du inspirerat till att forskningen tar ett steg vidare då.
Vad roligt. Fantastiskt det.
Ja, eller hur? Jag måste bara fråga, finns du i vinden nu?
Ja.
Ja, i Västerbotten. Och ni har det ganska kallt. Då undrar jag, hur har mårdarna det så här när det är kall vinter?
Ja, de gör egentligen liksom vi. Eller det var ju minus 29 i morse när jag vaknade. Och sen då tänker jag inte gå ut och åka skidor som jag brukar göra tidigt på morgonen. Men då tar jag en lugn dag istället eller väntar till solen har värmt upp allt lite grann.
Mm.
Och det är egentligen precis det som mården också gör. Så de har sina boplatser som är varma och ofta isolerade och någonstans under marken, under snön, det de har mellan stora stenblock eller under sommaren kan du ha boplatser i håliga träd också, men det är för kallt, eller de blir för kallt helt enkelt under den här tiden av året. Så sannolikt ligger de 20-22 timmar av dygnet under snön på ett ställe där det är ganska svalt men fortfarande mycket varmare än över på snön. och så går de ut några, ja, någon enstaka timme för att försöka hitta fordon så kort som möjligt så att de kan hålla upp sin energi men spendera så lite energi som möjligt och på det sättet överleva särskilt de kallaste dagarna.
Mm. De sover bort vintern. Ja, är ni precis nöjda så här ni två, hörni?
Det var jätteintressant.
Mm. Jag tyckte jag också. Tack så mycket.
Ja. Tack.
Ja, men tack själv.
Mm. Tim Hofmeister, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, var det som berättade om skogsmård. Och det var Boel Engqvist utanför Falun som spelat in det här lätet från vad som troligen var en mård då. När klimatet blir varmare så krymper glaciärer och snölegor smälter och för arkeologer betyder det att de kan se föremål och lämningar som har legat dolda länge. Det ska det handla lite grann om nu. Fältreporter Alexander Linder finns på Aitö museum i Jokkmokk idag. Det samiska kulturmuseet som också är ett naturmuseum med väldigt mycket fokus på fjällnaturen då ju. Och arkeolog Anna Rimpi finns med dig, Alexander.
Ja, vi är ju inne i museet och det har ju inte öppnats för allmänheten idag ännu så det är tämligen folktomt här inne där vi går runt Anna Rimpi och Göran Sjöberg. Men vi ska gå här och titta lite närmare på några bilder här av en stor glaciär som har dragit sig tillbaka. Det är två jämförelsebilder. Mihkajegna glaciären som har dragit sig tillbaka på grund av varmare klimat. Och Anna Rimpi, doktorand och arkeolog, du har ju varit delaktig i ett projekt där ni har tittat närmare på vad som kommer fram. Och för er del har främst handlat om snölegor. Och kort, vad är det för något?
Ja, men det är en slags permanent snö. Alltså, den klassas inte som glaciär riktigt och ligger liksom still. Glaciären rör på sig, men den ligger still. Och det du kan se är den så att säga sommarsnön till fjälls, kan man lite enkelt säga.
Och det är bland annat Aitö som har varit med på det här, men även andra.
Ja, men exakt. Aitö har varit med Norrbottens museum, Västerbottens museum, Jämtli och Stockholms universitet.
Och vad är det för fynd ni har gjort då?
Ja, mestadels har det ju rört sig om ekofakter. Det vill säga massa horn och ben, lämlar, delar av fåglar och sådär, renspill. Men naturligtvis då också som vi har hoppats på, men det vet man ju inte, så har vi hittat en hel del både kompletta pilar med pil och skaft, men en massa skaft då. Och det är ju det som på något vis är det unika möjligheten som presenteras när det smälter fram. Det vill säga att föremål av organiskt material, till exempel trä, har bevarats ungefär som i ett kylskåp. Eller en frys snarare. Och så tinar det fram och så ser det i princip ut som det gjorde när det begav sig.
Och det kan vara flera tusen år gamla.
Ja, det kan det absolut. Vi har de äldsta skaften är i bronsålder, så ungefär 1500 före vår tideräkning.
Och även gamla renhorn.
Och, renhorn har vi ännu äldre då hittat. De är daterade in i stenålder, så ungefär 3000-4000 före Kristus.
Men ser det ut som vanliga renhorn?
Ja, det kan det göra. Det går inte att säga att det skulle vara så gammalt. Utan man tänker sig att det är något från de senaste 50-100 åren. Det kan vara betydligt mycket äldre.
Och det kan som ligga, sen kan ni, kanske ni hittar något renhorn som är betydligt från modernare tid, så det är blandat.
Ja, det är absolut, det är blandat. Och på platser som renen har, eller snölegor som de har, liksom, de har ofta hittat de som de tycker om och som de dras till. Och de har återkommit då tydligen över tusentals år till de här platserna. Så att då blir det en slags ackumulation av horn, ben och renspill också. Att den kan man också ta in och analysera. Då. Mm.
Och ni har haft en strategi, för ni har inte bara åkt ut till första bästa snöläge, utan ni har kollat på kartor.
Ja, verkligen. Det har varit en inlärningskurva. Och i Norge, södra Norge, har man hållit på med det här längre. De har en annan topografi och ett annat landskap än vi har. Men så det har varit att titta på vad finns det runt omkring för lämningar. Vandringsvägen för ren. Hur lättillgängliga eller svårtillgängliga är de? Ja, och så får man börja och liksom välja någonting och börja se vad man kan hitta.
Ja, vi ska gå vidare lite och titta på, det är inte fynd som ni har gjort då från de här snölegorna som vi ska titta på nu, men det är liknande pilspetsar som finns här en bit bort. Men Anna Rimpi, hur har det varit att jobba med det här?
Men otroligt intressant, och något som jag inte har gjort, eller vi som jobbar med det här, ingen har gjort det tidigare heller, så att det har varit, vi har lärt oss mycket under tidens gång, men också att få tag i sånt, eller liksom få se sånt material som vi, oj, som vi aldrig har...
Ja, vi tog lite fel väg här.
Ja, exakt, förlåt. All material som vi nästan aldrig kan komma i kontakt med, som kan vara så pass gammalt, det är ju väldigt kittlande liksom, och spännande.
Och här har vi flera sådana här järnpilspetsar, och ni hittade en liknande sådan i...
Ja, i projektet då 2024 sitter vi väldigt många pilspetsar i Arjeplogsfjällen och i Jokkmokksfjällen. Och den i Jokkmokksfjällen är då tidig medeltida, runt år 1000 kan man säga, eller 1100-talet. Och den är väldigt, väldigt lik pilspetsar som vi kan se här på museet, som kommer från offerplatsfynd. Som är deponerade då. Men den här pilen som vi hittade, komplett pil med skaft och pilspets, den var ju då i ett jaktsammanhang. Så att det tycker vi är lite spännande, att de kan vara så lika, och att vi har fått se den då i sin egentliga användnings.
Ja, och jag vet inte riktigt, men de minst 10 cm långa, lite längre än så också, vissa av de här pilarna gjorda av järn. Spännande, kittlande. Och vad har man för nytta av att få se de här fynden som smälter fram?
Ja, nyttan är ju det att vi får se att fjällen, och då även de här högfjällsområdena, eller det som verkligen är kalfjäll, är inte och har inte varit obrukade, utan människorna har även sen stenålder kommit och nyttjat de här platserna för olika ändamål. Och det visar ju, det är ju att lyfta fram historia från områden som kan uppfattas som att de inte har en historia, att inte, människan inte har varit där. Så det är ju det som är det allra roligaste, skulle jag säga.
Ja, och är det bråttom att ta vara på de här fynden som smälter fram?
Ja, men det är det ju faktiskt. För desto längre de ligger framme, urtagna ur sitt... sin frys, så börjar de brytas ner. Och sen är det väder och vind och djur och sådär, så att de kan förgås. Och så att det brådskar lite grann, det gör det.
Mm. Har det varit stressande?
Ja, det har det absolut. Och för att allt handlar om att söka medel och få det här till de här projekten och så vidare. Och Svenska fjällkedjan är ändå ganska stor. Så att vi kan ju bara göra små punktinsatser.
Mm. Det säger Anna Rimpi, doktorand och arkeolog. Och jag kommer tillbaka om ett litet tag igen.
Mm, tack så länge, Alexander Linder, som alltså finns på Aite museet i Jokkmokk med Anna Rimpi. Och vi kommer också höra mer av Göran Sjöberg som är konservator där på museet. I Jokkmokk finns våra allra nordligaste natursamlingar. Inne på Aite museum finns allt från osannolikt stora renhorn, monterade kungsörnar, lådor fulla av olika nyckelpigor, men också arkeologiska fynd från Sápmi. Så där har fältreporten lämpligt nog stämt träff med en konservator och en arkeolog. God morgon, välkomna till Naturmorgon i P1 och jag heter Jenny Berntsson-Juvall. Just nu är ju tornseglarna i Afrika, söder om ekvator någonstans. De allra flesta tranorna övervintrar i Spanien och många bofinkar är troligen i Frankrike och Belgien så här dags. Men det finns en fågelart som flyttar bara precis så långt som den måste. Runt Stockholm har man till exempel stora chanser att ut och uppleva vinterbadande strömstarar.
Alltså, man kan säga ju kallare vintrar, desto fler strömstarar har vi ju här nere.
Och då är det ju kallare det blir, desto de behöver ha de här flödande vattendragen, ja, så då söker de sig.
Ja, det fryser ju till framförut norrut då, då.
Karin Gyllenklev har varit med fågelskådaren Uffe Johansson och spanat efter strömstarar runt Tyresö slott. Reportage om ungefär 10 minuter. Och det blir mer fåglar. Naturvårdsverket föreslår att tillåta allmän jakt på björktrast. En art som minskat mycket de senaste 25 åren och är rödlistad. Och de föreslår också att talgoxar och ladusvalor kommer med på listan över fåglar som får jagas om de ställer till problem. Vi undrar hur myndigheten resonerar. Om det hör vi mer ungefär 7:30. Och ja, kråkvinkeln, den tar oss också in i de bevingade djurens värld.
Orrar är värdiga fåglar. De promenerar med högburet huvud genom blåbärsriset. Honorna är brunvattrade med en finstämd palett som ger optimalt kamouflage.
Sist i programmet, Lisa Henkov minns möten hon har haft med olika orrar. Kanske någon kommer att tänka på ett möte med en skogsfågel eller något helt annat. Välkommen att berätta. Ett mejl kanske till naturmorgon@sverigesradio.se eller till våra sociala medier. Margareta Norberg skriver på morgonen: jag och Treto i Hackspett ses nära bebyggelse, det konstaterades nyss i programmet. Vi pratade om den för en liten stund sedan. I Umeå finns en liten skog på ett berg mitt i stan, Stadsliden. Och där finns ganska varierande naturtyper. Och där har jag sett Treto i Hackspett ett par gånger. Men nu har vi en snöfattig vinter och stora traktorer och lastbilar håller på att baxa ut stora mängder konstsnö på en del skidspår inför SM i slutet av mars. Jag hoppas att det inte detta stör hackspettarna. För precis ett år sedan hörde vi en gråspett en lördagsmorgon och det lät nästan exotiskt. Det hälsar Margareta Norberg. Fältreporter Alexander Linder har gjort sig känd för att sända från otillgängliga platser. Kallt har ofta varit eftersom han håller sig norr om polcirkeln. Men idag, Alexander, ja, du har sovit ute tror jag, men du sänder inne. För idag är du i Jokkmokk i Aite museum.
Ja, det är varmt och gott här och inte så mycket folk alls just nu. Jag har med mig två personer, Anna Rimpi och Göran Sjöberg. Och vi går runt och snackar lite här och tittar på det som finns av olika djur och växter. Men nu närmast ska jag prata med doktoranden och arkeologen Anna Rimpi om fångstgropar som har använts mycket genom tiderna. Och det finns en bild här som visar de här groparna i marken i fjällmiljö. Ja, Anna, kan du beskriva lite, vad är en fångstgrop?
Ja, det är helt enkelt en grop, det är det verkligen. Och de här fångstgroparna, ofta i de här fjällmiljöerna som jag jobbar med, de är ungefär ovala till runda, 4 till 6 meter i diameter ungefär kan man säga. Och faktiskt 1 till 2 meter djupa än idag. Många fångstgropar kanske längre ner i skogslandet och sådär, de vill på erodera ihop och bli mer liksom inte så, kan vara nästan svåra att se faktiskt. Men de här i fjällmiljö, de är ganska intakta på så vis. Och vallarna är ofta väldigt tydliga runt. Det som då blir av att man har grävt gropen, det som kommer upp. Så det är ganska mäktiga anläggningar faktiskt.
Och ni kanske hörde ett märkligt ljud här i bakgrunden. Jag ska säga vad det är. Det är en älgtjur som står uppstoppad här och så spelas det upp lite ljud ibland. Den har ju olika läten för sig, så bli inte förskräckta om ni hör plötsligt något gnäggande i bakgrunden. Vi vänder oss om igen mot den här bilden av fångstgroparna. Och vad var det man fångade där?
Ja, ren eller älg, eller både och kanske. Det har nog varit ganska olika vars i landet man har befunnit sig. Så man kan säga att mycket av dem i fjällmiljö, de som jag har jobbat med, de har varit för vildren. Och det är utifrån hur de ligger i terrängen, som där de möter renens vandringsvägar. Då. Mm.
Och det kan vara flera tusen år gamla.
Ja, absolut. Jag har mina äldsta dateringar som är ungefär 4000 före vår tideräkning då, och fram i tidig medeltid.
När var de som mest populära att användas?
Ja, som det ser ut just nu i alla fall i mitt material, så är det sena delen av bronsålder och hela järnåldern. Så det är ungefär 1500 före vår tid till år 1000 efter ungefär. Då ser man en väldig intensifiering i byggandet av just fångstgropar i fjällmiljö.
Mm. Men de är inte alldeles lätta att datera?
Nej, det är de verkligen inte. Eftersom det faktiskt bara är en grop, en hålighet, så är det svårt att hitta daterbart material. Och om man nu hittar kol då till exempel, vad säger det egentligen? Vad är det man daterar? Så det vanligaste är att man har daterat kol från skogsbrand som finns då bevarat under vallen av gropen. Som har liksom, det man har grävt upp har täckt det här. Då. Och det talar ju om att så här, gropen kan inte vara äldre än så här. Och sen får man då tänka att skogsbrand har skett i någon slags intervall. Då. Så det har man gjort, men det har varit svårt. Jag har jobbat med jordsond där man sticker ner och tar jordprov. Och kunna på så vis hantera många, många gropar, ta många prover och också datera många gropar. Så då får man ett spektra över tid i rummet, i landskapet.
Varför blev du så fascinerad av fångstgropar så att du nu jobbar väldigt mycket med det?
ja, det kan man fråga sig. Det är så precis som allt annat, så är det ofta slumpen. Att helt plötsligt så i mitt arbete då, så hittade jag mycket fångstgropar, fick tips om fångstgropar och så blev det liksom, det ena leder till det andra och ja, så hittade jag liksom nya lokaler med och intresset växer och när man märker att vi vet väldigt lite om de här och hur det gick till, så att på den vägen är det.
Vi vänder oss om och går förbi den här stora älgtjuren och tittar här ut över ett myrlandskap. Det ska symbolisera Sjaunja-området och där finns det gott om såna här marker och i förgrunden så är det två sångsvanar. Och nu sätter det igång lite ljud här som symboliserar det som finns ofta i de här markerna. Och Anna, du har ju även jobbat i Sjaunja-området med att provta fångstgropar och det är klart, när man är ute så får man vara med om mycket upplevelser. Och du har ett minne av ett särskilt djur. Kan du berätta?
Ja, det var en ganska tråkig, blöt och regnig dag. Och jag provtog en massa fångstgropar i Sjaunja i fjällskogsmiljö. Och så helt plötsligt så stannade jag till och tänkte att det här var en fin plats. Sådär. Och så känner jag att det är någon som tittar lite på en. Och jag vände blicken åt sidan och bara kanske 7 meter bort så kommer det fram ett litet huvud av en liten rävunge. Och sen poppar det fram en till och en till och en till. Ja, så där stod vi och tittade på varandra. Så det var ett fint möte på en ganska liksom, tråkig dag vädermässigt. Så var det ett fint möte där.
Härligt minne. Jag har Göran Sjöberg då, som jobbar här på museet, har du något särskilt naturminne?
Det är ganska många olika minnen man har under årens lopp. Man kommer ihåg till exempel när man mötte den här stora mosshögen och då stack upp ett älgben från den i en glänta i björkskogen. Det var precis en nyslagen stor älg och antagligen låg då en björn alldeles där bredvid. Ska jag gissa. Inte alls långt därifrån. Det är ett sånt där minne som, ja.
Ja. Vad fick du för känsla då?
Ja, men det var liksom samma väg tillbaka. Jag vände där och tappade min mössa på väg tillbaka. Men den ligger nog kvar fortfarande där uppe.
Ja, och på tal om den här Sjaunjamyren. Du har ju jobbat med, och det är ju här i förgrunden så ligger det ju riktig mossa och så där skvattram. Men den tappar ju färgen efter ett tag. Hur har du gjort då?
Det här är ju ett diorama som det kallas, där med lite mer ambitiöst försök att återskapa en plats. Då har man, jobbar man med en förgrund och en bakgrund. Och det är från en specifik plats, och i det här fallet är det Sjaunja. Så här har, har jag stått och dokumenterat, fotat och sett vad det är för växtlighet och sådär. Sen tar man in de där växterna och bygger upp en förgrund. Och så här, med växter är det ju så att allting liksom tappar ju sin färg och sin form och sådär. Så då måste man ju konservera de här växterna. Så varje liten skvattramsplanta här är liksom konserverad, målad och sina rätta färger och sen satt tillbaka på plats. Och den här vitmossan som man ser här också, den är rostvitmossan här, den är också, tappar ju också sin färg. Så den är också liksom färgad. Och myren är ju liksom, det här är en vårmyr då. Och det är ju en plats där det är otroligt mycket liv på våren. Det är alla de här fåglarna som har kommit tillbaka. Man hörde ju lite grann av det nu alldeles nyss då. Och det var ju också en plats för 100 år sedan, så fanns det ju knappt kvar några sångsvanar här i Sverige. Nu är de ju jättevanliga, men för 100 år sedan var de nästan utrotade. Så därför var det kul att lyfta den, så de också här.
Ja, det säger Göran Sjöberg här som är enhetschef för natursamlingarna. Men han har jobbat mycket med som konservator. Och vi kommer tillbaka om ett litet tag och då tänkte vi vara nere i källaren och snacka lite om vad som finns där.
Mm. Vilka fina berättelser och vilka fina bilder man får från också ett museum som heter Aite, som jag vet är väldigt fint, Alexander Linder. Aite, vet du vad det betyder, ordet?
Är det inte någon förvaringsboda?
Ja, exakt. Och det är så man vill ju att museet ska vara. Ett samiskt museum med också väldigt fina natursamlingar från fjällvärlden. Vi kommer tillbaka om en stund, Alexander, då.
Det gör vi, ja. Mm,
tack. För en stund sedan berättade förresten Göran Sjöberg att i Kvarnbäcken i Jokkmokk övervintrar strömstare. Det är ju en fågel som övervintrar i Sverige när många andra svenska häckfåglar drar iväg till andra breddgrader som har mer välfyllda skafferier. Men beroende på var man är i landet då och om man har närhet till ett öppet strömmande vatten så kan man få se strömstare. Och vi ska nu till Tyresö utanför Stockholm där det så här års kan komma ganska många strömstarar om vintern är hård längre norrut. Karin Gyllenklev gav sig ut på knastriga snöstigar tillsammans med fågelskådaren Uffe Johansson i hopp om att få syn på de här vinterbadarna.
Vi ska gå upp och titta på strömstare här ut med Folbringströmmen som rinner här nedanför oss här nu. Och det är lite mulet och ja, lite halvmörkt än så länge, men vi får väl hoppas att det går bra.
Men ganska fågelkvittrigt.
Mycket fågelkvittrigt. Större hackspetten trummade här för en sekund sedan och
talgoxar och där är grönfinkar som kvittrar förbi. Mm. Ja, jo, men det är mycket fågel här faktiskt. Det är det. Det är väldigt populärt utflyktsmål bland stockholmare här på vintern särskilt.
Platsen är Tyresö kyrka och mannen är Ulf Johansson. Passionerad fågelskådare sedan barnsben och som nu som pensionär är ute och skådar dagligen. Och här nedanför Tyresö kyrka och förbi det pastellgula Tyresö slott rinner Folbrinksströmmen. Och så sent som förra veckan såg Ulf, eller Uffe som han kallas, strömstarar här.
Ja, men då ska vi gå högst upp.
Ja, högst upp.
Ja, här nere är ju lugnvatten. Så här är det för lugnt och här finns inte de här vatteninsekterna, sländlarver och sånt som strömstaren äter då. Mycket nattsländelarver är det bland annat. Då finns ju bara strömmande vatten.
Ja, så vi behöver ha lite action i vattnet.
Lite action ska det vara, exakt.
Det är ju verkligen strömstarefärger i naturen nu.
Ja.
Det här mörka bruna vattnet och sen den vita snön kring strömmen här.
Precis, nu ser du att det börjar strömma lite här i alla fall.
Ja.
Vi fortsätter att röra oss uppströms med blickar som skannar efter en ganska liten fågel. I storlek hamnar den någonstans mellan koltrast och talgoxe. Strömstaren är kompakt i kroppen och den kan se svart ut på huvud och rygg, men den är mer mörk choklad i nyansen. Och så den klarvita hakan och bröstet. Det är en söt fågel med sin svarta raka näbb och pepparkornsögon. Och den är inte stor, men den är tuff.
Jag klarar av väldigt mycket faktiskt.
Uh-huh.
Man tycker att de ska spolas bort ibland, men det gör de ju inte. Och sen har den ju, benen är liksom helgjutna om man säger så. Det är inte en massa luftkanaler som det brukar vara hos andra fåglar, utan det är, vad ska vi säga, fasta så att säga.
Men då om de har liksom så här, vad ska man säga, tätt skelett, ja, så blir de lite tyngre då?
Ja,
och får liksom stabilitet,
ja,
eller?
Ja, sen har de långa ben och klor som kan hålla sig fast vid, på botten, vid stenar och sådär.
Nu börjar det låta lite strömt här.
Ja.
Går vi ut på en liten bro.
Där sitter han.
Nej, titta, titta, titta! Oj! Direkt! Berätta vad du ser.
Jag ser en strömstare som sitter där på en sten vid forsen. Han sitter där och knixar och gör lite rörelser. Han är... Oj, nu flög han upp.
Ja, en sten upp där. Ja, han ser den fortfarande där.
Ja.
Ja, i den här delen av Folbrinksströmmen där vattnet rusar fram i en fart så att det emellanåt blir alldeles vitt av luftbubblor ser vi den, strömstaren. Den gör små snabba flygturer mellan de mörka stenarna som sticker upp ur strömmen. Och när den väl står på en sten ser det ut som att den gör små ansatser hela tiden att flyga. Den knixar liksom upp och ner lite hela tiden.
Så nu låter han också.
Aha.
Men han sjunger inte, det är lockletet.
Den där. Det där, tjik, tjik.
Ja, precis. Det kanske inte hörs i radio, men det hörs väldigt tydligt. Alltså, det tränger igenom forsens brus. Det är en speciell klang den har.
Och Uffe har rätt. Det hörs inte så bra på min inspelning. Men här är en som har lyckats bättre. Strömstarens lockläte från Senokanto. Inspelat av Jarek Matushak.
Du skulle säga hon hoppar ner. Men du säger att den håller på och knixar eller niger med benen.
Ja, varför gör den det?
Ja, jag tror att det gör den ju under aktiv födosök. Så det är väl ett sätt att den är beredd så att säga. Det är ungefär som vi tar, om vi hoppar så böjer vi knäna, eller hur?
Ja.
Och då är man ju ständigt beredd, så att säga. Det kan också vara andra förklaringar, att den håller värmen. Mm. Och sen kan det också vara att den pejlar in vad som finns där, om det, alltså att den får lite olika vinklar.
Oj, en till! En till! Nej, det är inte
nej,
den.
Nej, det är samma.
Ah. Nej, det var en till fågel.
Nej, ja, det är två. De är två. Nu flög bägge två upp. Jäklar.
Och vips har de två strömstararna pilat vidare ännu längre uppströms.
Ser vi dem inte.
Men de kommer säkert tillbaks.
Ja, men det gör de. Ja, men det är kul. Det är kul.
Tycker du om strömstarar?
Men det är klart jag gör det. Jag gillar alla fåglar. Ja, men det gör man ju.
Men är strömstaren bara här på vintern?
Ja, men faktum är att de har häckat två gånger. Jag kommer inte ihåg när det senast var, men det kan ha varit senast på 1990-talet. Alltså, man kan säga, ju kallare vintrar, desto fler strömstarar har vi ju här nere. Så att det värsta året var 1994. Då var jag minns, hela februari var jättekall. Temperaturen steg aldrig över 0 grader. Det var bara minusgrader hela månaden. Så i början av mars där räknade till 52 stycken i hela Tyresö kommun. Här tror jag bara jag såg 5. Bara. Men jag hade ju alltså 20 stycken vid Gammelström som ligger högre upp i sjösystemet. Sen hade jag 15 vid Gudeå. Men det är där det är, de vintrarna. De lär vi aldrig få uppleva längre.
Och då är det ju kallare det blir, desto de behöver ha de här flödande vattendragen, ja, så då söker de sig.
Ja, det fryser ju till framförallt norrut då.
Under våren och för sommaren häckar strömstaren vid just rinnande vatten som forsar och fall. Den finns i södra Sverige och på ostkusten, men inte i några större mängder. Längre norrut och nordväst blir den vanligare. Till exempel trivs den bra vid små bäckar i fjällsluttningar. Och den är alltså delvis en flyttfågel. Om det behövs på vintern, alltså om deras vanliga vattendrag fryser igen, flyttar den kortare sträckor till rinnande vatten där de kan hitta mat.
Så den här strömstaren vi har här i Tyresö, de kommer förmodligen ifrån Norge. Man har gjort en del alltså, återfynd av ringmärkta fåglar här, just här i här trakterna då, sjösystemet här, och alla har ju kommit från Norge, framförallt från Trondheimstrakten. Det kanske kommer en del från Norrland också härifrån, det är möjligt.
Och att strömstararna kommer på vinterbesök hit är något som uppmärksammas.
Hörs det här i bruset?
Varje år har Tyresö kommun gratis naturguidningar vid Nyfors, några kilometer ifrån Tyresö slott och Folbringsströmmen. Tillfällen där många fått chans att se sitt livs första strömstare.
Där. Hej då!
Nu sitter du och visar upp sig.
Ja, hej lilla du!
Hej, med flöda!
Men gud vad fin!
Har du sett strömstare förut?
Det är premiär. Jag ser en liten fågel med vit mage, han badar. Eller jagar, jag vet inte. Han är vacker! Hen är vacker.
Var tog den vägen då?
Den flög bort där.
Aha. Nu följer vi efter dit då. Eftersom vi ändå ska åt det hållet.
Ja.
Axel Lovén är en av deltagarna på strömstareturen. Och Martina Kibus guidar.
Jag hade ju samma guidning här i lördags. Och då var en liten sexårig kille med. Och han tyckte jag sa drömstare istället för strömstare. Jag tyckte det var så fint för att strömstaren kommer ju på vintern, och för mig är ju vintern som en dröm. Så nu tror jag ska kalla den för drömstare också.
Ja, det flyger mot oss. Både upp och hopp på stenarna.
Där kan bli en bra bild.
Nu är den på stenen där och pickar i vattnet. Och nu i hela kroppen, nu är det som att den går på botten och pickar.
Nej, det är spännande när man får se den.
Marlene Gunnelin har sett strömstaren förut, men fortsätter att fascineras.
Spännande i och med att den dyker under vattnet och plockar upp husmaskarna. Och ibland kan man ju se hur den får tag i en och står och slår den här tills husmasken tittar ut och så äter den upp den.
Ja, det här skalet, eller ja, det lilla boet den har byggt kring sig, att den ser till att skala bort det på något vis.
Ja, husmasken gömmer sig ju i små vassstrån eller bygger upp med stenar så den får ett gömsle.
Tillbaka vid Folbrinksströmmen.
Om man tittar på stenarna här så, ja.
Uffe Johansson berättar att även om man inte får syn på en strömstare så kan man kika efter spår från den.
Det är så här typiskt tecken när man går i sådana här vattendrag. För att veta om det finns strömstare där, då tittar man om det är mycket spillning på stenar. Då vet man att strömstaren har varit där. Men sen kan det vara annat. Det kan vara koltrastar som går ner och dricker. Men då är det väl bara några enstaka sådana här vita prickar. Men är det mycket då är det strömstare.
Är det vita fläckar då man ska kika efter?
Ja. Så. Där, nu hör jag den. Nu ska vi se. Där, nu kommer han igen. Nu sitter han där. Nu sitter han där, ja, det kan vara 20 meter.
Mm. Det är båda, ja, det är två.
Bägge där, ja.
Mm. Fågelskådaren Ulf Johansson var det som visade vår reporter Karin Gyllenklev strömstarar, eller drömstarar som ett barn ju hade sagt. Det här var i närheten av Tyresö slott strax utanför Stockholm. Strömstar har många roliga namn faktiskt. Gäddfröken, ågubbe, vattensvala. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och det ska fortsatt handla om fåglar men på ett helt annat sätt nu. Naturvårdsverket föreslår nämligen att det återigen införs allmän jakt på björktrast och det trots att björktrasten nu är listad som nära hotad på rödlistan. Enligt svensk fågeltaxering fortsätter björktrastarna att minska och grovt sett har populationen halverats sedan 2000-talet skulle jag säga. Hur resonerar då Naturvårdsverket? Ja, det ligger i myndighetens uppdrag från regeringen att människor ska kunna nyttja vilt. Det säger Per Risberg som är handläggare på viltförvaltningsenheten.
Ja, det är en del i vårt uppdrag att främja viltet som resurs. Finns det då önskemål om att kunna bedriva jakt på den här för att ha den som föda, så att äta den. Det här är ju ett sätt att bruka viltet. Det finns ju väldigt många olika sätt, men det är ett sätt. Vi bedömer att ja, den jakt som skulle kunna ske hotar inte den här populationen på något sätt. Det är andra faktorer som styr björktrastpopulationen.
Finns det en efterfrågan då eller liksom en vilja att bedriva jakt på björktrast?
Ja, det finns det hos några människor. Det är en inte jättevanlig, jättebredd den här jakten. Men det finns några som tycker att det här är gott att kunna jaga dem här för att äta dem.
Jaha, så man äter björktrast, det är det som är vitsen?
Ja, det är därför man jagar dem, för att äta dem.
Mm, Björktrasten finns på rödlistan, det har den funnits ett tag nu. Hur tänker de att införa allmän jakt på en art som minskar?
Ja, man måste ju se till anledningarna till att den minskar. Rödlistan som sådan har ingen direkt koppling till möjligheten att bedriva jakt på arten i fråga. Men det är ju en del i vårt bedömningsunderlag. Vi tittar ju på vad är det som gör att den här är rödlistan, vilka faktorer är det som gör att den minskar. I det här fallet så bedömer vi att den jakt som skulle kunna ske kommer inte att påverka den här minskningen, utan det styrs av helt andra faktorer.
Hur kan du utveckla det, hur jakten inte skulle ha någon påverkan?
Det vill säga att det kan vara förändringar i miljön, det kan vara predation, det kan vara i princip vad som helst som styr populationer. Och jakten där finns med kan ju vara så att man skjuter helt enkelt så få fåglar att det här påverkar inte. Det är andra faktorer som gör om det finns många eller få. på den här arten.
Men jag tänker också signalvärdet, eller vad ska jag säga, att jakt ovanpå alla de andra faktorerna sänder någon sorts konstig dubbelsignal. Förstår du vad jag menar?
Ja, det, så kan man tycka. Men så här, vi har ju tittat på det här ur en faktabaserat på ett sätt att bedöma det. Men jakten är inte en faktor i vad som styr artens populationsförändringar. Vi bedömer utifrån som det var, det vill säga att jakten kommer inte att bli speciellt stor på den här arten.
Men Per, är det inte så att alla fåglar är grund och botten fridlysta och fredade, så att jakt är trots allt ett undantag?
Jakt är ett undantag från fredningsbestämmelserna, framförallt jaktlagstiftningen, men även i artskyddslagstiftningen. Ja, så är det.
Så hur tänker man då ens kring vilka fåglar som ska undantas och att det ska vara allmän jakt på dem?
Ja, där finns det här uppdraget vi har, att vi ska främja brukandet av vilt. Och här finns det då ett önskemål om att kunna jaga den här arten för att nyttja den på något sätt, oftast då som föda, att äta den. Och då tittar vi på det här, finns det önskemål? Vi har en bedömning som inte är lätt, hur stort uttag kan den här populationen tåla? Skulle en framtida jakt kunna ha någon betydelse? Och så gör vi en bedömning, det är inte alltid lätt att göra det här. Och så tittar vi på, kan vi tillåta ett undantag för den här? Ja, det kan vi göra, som jakten då bedöms inte ha en påverkan på populationsutvecklingen så att det skulle ha betydelse.
Men så, då har vi på något sätt två uppdrag eller två principer som vi ska väga mot varandra då. Alla fåglar är i grund och botten fredade. Naturvårdsverket ska se till att vi kan främja viltet som resurs. Vad ska väga tyngst och vem bestämmer det?
Det som väger tyngst är naturligtvis att arterna ska finnas kvar i livskraftiga populationer. Det är det som är det tyngsta. Det är som vi säger, jakt är ett undantag. Man kan tillåta jakt om det här inte innebär att vi på något sätt hotar den här livskraftiga populationen.
Det säger alltså Per Risberg, som är handläggare på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet. Det här är alltså ett förslag som nu är ute på remiss, och föreningen BirdLife Sverige är kritiska. De menar att det är oansvarigt att återinföra allmän jakt på en art som minskar kraftigt. Och ett annat förslag som BirdLife Sverige vill stoppa är tillåten skyddsjakt på bland andra talgoxe och ladusvala. Sen tidigare finns ju arter som kråka, skata, fiskmås, pilfink och några till på den lista över fåglar som får jagas eller fångas utan att först begära, att man först behöver ha tillstånd av länsstyrelsen. Det här, om de här arterna orsakar skada på till exempel en odling eller om det finns risk för smittspridning i en anläggning som i ett stall. Per Risberg på Naturvårdsverket förklarar deras förslag så här.
Ja, vi tänker att vi får uppgifter om att här också ofta kommer in i lokaler eller byggnader eller stallutrymmen för att bygga bo, och det medför att man får spillning i de här utrymmena. Den här spillningen kan medföra olägenhet för hälsa eller till och med en skada i vissa fall.
Jag vet att det kommer kritik från till exempel BirdLife Sverige, bland annat om det här. Alltså hela begreppet då, att genom det här se arter som ett problem som ska röjas bort när människan har, liksom när det stöter på patrull. Hur tänker du kring det?
Ja, det är ju det återkommande liksom, att det här är, vi upplever problem med djur på olika sätt. Alla människor har sina idéer om vilka djur som bör vara kvar, som kan vara ett problem och vad man kan göra åt det här. Vi försöker göra en avvägning i det här och se, finns det anledning att tillåta det här eller inte? Är de här skadorna, kan de vara så stora att det finns anledning att göra en sån här åtgärd?
Alltså det finns ju liksom tre punkter som ska uppfyllas här då innan man får till exempel jaga talgoxen eller kråkan. Till exempel i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet. Gäller det allt, alltså kan det gälla privatpersoner på en tomt också, eller pratar vi när det är yrkesmässig fara, skada?
Det gör inte vi liksom någon åtskillnad på. Skadan är en skada och en risk för olägenheter. För hälsa är liksom, oavsett vad det här är. Så att det får man får då den som genomför åtgärden avväga.
Vilket kan vara en privatperson hemma?
Det kan vara en privatperson som har till exempel ett antal hästar i ett stall. Jag upplever att här bygger de här fåglarna bo in i stallet och jag får spillning i fodret som jag ger mina hästar. Och det kan utgöra en hälsorisk. Det kan också vara till exempel en ridklubb.
Men ladusvalan som skitar ner på min altan?
Jag kan inte svara i förväg var den här gränsen går. Det skulle kunna vara att du tycker att det här är en olägenhet och så går det att göra någonting mot de här svalarna och det blir en rättssak av det hela. Då kommer ju en rätt att avgöra det här. Nej, man har trots allt en skyldighet att tåla så att säga, viss olägenhet av vilt i och med att det finns vilt överallt och de ska få finnas. Men i ett enskilt fall, jag kan inte gå in på det, utan det får ju avgöras i efterhand. Det är så det här systemet är uppbyggt.
Det sa alltså Per Risberg, handläggare på Viltförvaltningsenheten, och Naturvårdsverkets förslag på förändringar i jaktförordningen. Det görs vart sjätte år. De här förslagen är nu ute på remiss och sen hamnar förslaget på regeringens bord att ta ställning till. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och Jokkmokks marknad pågår och Naturmorgon är på plats. Jag är inte så mycket för marknaden egentligen, men för att Aitemuseet i Jokkmokk, de bjuder in till sina nordliga natursamlingar. Man kan få komma in bakom kulisserna, så det har fältreporter Alexander Linder sett till att han ska få göra. Har ni gått ner i källaren nu, Alexander?
Ja, vi har tagit oss ner på källarplanet och här finns det ju massor av konserverade fåglar och även renhorn hängandes på väggen. Och jag måste säga att det är de största renhorn jag någonsin har sett. De är så, jag vet inte hur breda och höga de är, men Göran Sjöberg som är enhetschef här på Aite och även konservator. Var kommer de här renhornen ifrån?
Ja, de här allra största som vi står ut med nu, de är från Rödingträsk-gruppen då, i Utjätt sameby. Och Rödingträsk ligger ju utanför, man kan säga, mellan Boden och Harads ungefär. Och där är det ju, de är ju kända för att vara lite större än andra renar. Och det här är ju ett exempel på det då. Och de insamlad på hela den här samlingen som är över 1000 horn, är insamlad på 60-talet av Folke Skunke som han hette då. Han beställde renhorn från hela svenska Sápmi, ända från längst upp i norr till Härjedalen, Idre i söder då.
Och varför då?
På den tiden så startade man upp den statliga renforskningen som det kallades då. Och för att det här materialet skulle vara liksom som en del av grundforskning om renar och sådär. Man hade ju sett att de var olika stora och man ville liksom förstå varför och så. Man tittade på betesförhållanden och ja, gjorde en massa sån här tidig forskning kring de här. Och det är egentligen en av våra samlingar, naturhistoriska samlingarna, som används mest i forskning faktiskt.
Så forskare hör av sig och får vi titta närmare på det där hornet?
Ja, och tillsammans med, eftersom det var så många horn så kan man dra slutsatser av samlingarna här.
Och vad kan man dra för slutsatser? Du nämner Rödingträsk. Varför var de så stora, de här renarna och hornen?
Ja, men det är svårt att säga varför, men man kan bara konstatera att de var det. På grund av, kanske var det genetik i grunden som har styrt hur stora de är. Men det är också liksom betesförhållanden och mat och sådär. Men de hade som genetiken fanns där och maten också. Och då blev man större.
Vi snackar lite dåtid. Är det fortfarande så att renarna där är lika stora?
Ja, de är stora fortfarande. Det skulle vara kul att prata med någon från området som kan bekräfta det då. Men min uppfattning är i alla fall att de är större fortfarande. Kanske inte, det här är ju extremt stora horn. Kanske inte riktigt så här stora, men... Mm.
Verkligen spännande. Det var ju något jag verkligen hajade till på när jag var här för någon dag sedan och gick runt och kikade på vad som finns. Att de här hornen alltså, det är stora taggar och nästan skovlar. Nästan, jag ska inte säga att det ser ut som älghorn, absolut inte, men ja, de är stora de. Och sen har vi ju de här olika rovfåglar och änder också som finns här nere. Varför har ni dem här nere på källarplan?
Alltså det här är våra magasin då. Alltså det här vi har egentligen huvuddelen av våra samlingar. Och de är här nere för att de ska bevaras på ett bra sätt. Här kan vi styra klimatet. Vi kan ha rätt temperatur och rätt luftfuktighet. Så här ska de liksom kunna hålla i flera hundra år då.
Vad är det för temperatur och fuktighet som krävs då?
Egentligen är det att det ska vara väldigt kallt. Här är kanske 16 grader nu, 17. Och sen ska det vara, det beror på vilket material det är. Horn och skinn och sådär, de trivs bra i 50% luftfuktighet ungefär. Ungefär som vi själva gör.
Ja. Vi promenerar vidare här mot en tall. I alla fall en liten bit av en tall tänkte jag mig. Och den är ju intressant för den är väldigt gammal. Och härstammar från Torneträskområdet i Kiruna kommun. Vi går in här i ett lite mindre rum och här finns det som en liten stubbe kan man säga. Och 6000 år gammal, det är gammalt.
Ja, den här har vi fått från, den är hittad i ovanför Torneträsk, norr om Torneträsk. Och det är som en relikt från en varmare period. Anna är säkert bättre att berätta om det, men då har man alltså hittat den här tallen i en sjö. Så att det är ett belägg för att för 6000 år sedan så växte det tallar på den platsen. Och då är det bara kalfjäll då, fast det håller... Nu håller på tallarna på snart att vara där igen då. Men
det var ett varmare klimat. Jag och Anna Rimpi, arkeolog, var... Upptäcker du sådant i ditt arbete att det var ett annat klimat många tusen år sedan?
Ja, absolut. Och det behöver man ha koll på när man är ute och jobbar. Att det har varit fluktuationer av klimatet och att trädgränsen har gått upp och ner och olika träslag som har dominerat mer och mindre. Sen när man gör studier över något liksom arkeologiskt då, så måste man kanske tänka att man får jobba mer tvärvetenskapligt och titta på just sånt på den specifika platsen. För det är ofta, framförallt när man jobbar till fjäll så är det väldigt lokalt att kanske inte klimatet men just hur växtligheten har förändrats. Att det kan skilja mycket från plats till plats.
Mm. Mm. Ja, verkligen spännande att få titta på den här. För den är som sagt väl bevarad med tanke på att den är flera tusen år gammal. Ja, jättekul att få gå runt här och kika på vad som finns. Dels uppe i den publika delen men även få möjlighet att komma ner här på källarplanet i Aite. Och titta på de här lodjuret och järven som står bredvid mig och en skogsren, en vildren från finska Karelen, långa ben och rejäla kraftiga horn. Tack så mycket Göran Sjöberg och tack så mycket Anna Rimpi för att jag fick hänga med er under morgonen.
Mm, och tack Alexander Linder för sändningen från Aite museet i Jokkmokk. Jättefint museum, roligt att vi fick besöka det idag ju.
Ja, jättespännande. Mm. Här skulle man kunna gå länge och titta närmare på djuren och växter.
Mm. Ska du på marknaden nu, Alexander?
Ja, men då kanske blir någon sväng här under dagen och gå igenom där och titta. Det är ju alltid kul att träffa på folk och bland annat.
Ja, stor happening i Jokkmokk den här veckan ju. Nu något helt annat. Ord och namn kan sätta igång en tankestig. Hör här vart en trist och obebyggd industritomt har tagit Lisa Henkov. För här är veckans kråkvinkel.
Ibland passerar jag en skylt med texten Industrimark till salu
Orrakullen. Jag hajar till lite varje gång. Orrakullen, det låter så härligt på något sätt. Jag ser framför mig en kulle full av orrar. Orrar är värdiga fåglar. De promenerar med högburet huvud genom blåbärsriset. Honorna är brunvattrade med en finstämd palett som ger optimalt kamouflage. Hannarna är nästan helsvarta med det alerta ögat krönt av en klarröd båge som ger ett respektingivande intryck. Orrar är kanske mest kända för sitt orrspel, för leken på våren. Då är det hannarna som visar upp sig i oklanderligt vita och svartglänsande fjädrar och så den speciella lyrstjärten i svart och vitt som de breder ut när de bubblar runt i lekyra. Vilken praktfull pjäs han är, den där orren med sin utbredda fjäderdräkt på stjärten. Med precision i varje fjäder kontrasterar det vita och det svarta. Och som en extra knorr sofistikerat böjda stjärtfjädrar som brukar kallas lyrfjädrar. Jag hittade lyrfjädrar en gång och jag blev så fascinerad, för de var verkligen formade som en krumelur eller kanske som ett brett frågetecken. Jag spanar ut över industrimarken Orrakullen. Snön skyler marken. Jag kommer att tänka på ett annat orrminne från en smällkall vinter med mycket snö. När vi kom till stugan var björkarna runt huset fulla av orrar. De såg så kraftiga ut i de där tunna, kala trädkronorna och satt och mumsade på björkknoppar. Dagen därpå tog vi en skidtur och det var rätt arbetsamt att spåra i den djupa snön. I en glänta råkade vi stöta upp en flock orrar. De hade övernattat i snögrottor och det syntes inte ovanpå snön var de var, för de gräver en bit under snön när de liksom dykt ner genom snötäcket. Vilken chock när det brakade till runt om av stora mörka fåglar som steg upp ur det bländvita snötäcket. Vilken supersmidig lösning för nätter med 30 minusgrader. Ta det lugnt i en lagom sval snögrotta och spara lite på krafterna. Ja, skylten med industrimark till salu, Orrakullen, påminner mig om möten med en riktigt karismatisk fågel.
Mm, det sa Lisa Henkov. Ja, men då är Naturmorgon framme vid veckans naturfråga. Här kommer den. Som ringar på, ja inte vatten utan något mer bergfast, växer denna organism. Lichenologen vet att det vetenskapliga namnet ger tvättmaskinsassociationer. Ordvitsaren tänker att det svenska namnet låter som kung Bores brittiska kärlek. Trots det sistnämnda namnet hittar du den året runt i hela landet. Om du vill försöka få Naturmorgons priser, termosen, tygkassen eller tygmärket som vi lottar ut bland de rätta svaren, då är adresserna naturmorgon@sverigesradio.se eller Naturmorgon 35930 i Växjö. Naturfrågan lyder: Som ringar på, ja inte vatten utan något mer bergfast, växer denna organism. Lichenologen vet att det vetenskapliga namnet ger tvättmaskins associationer. Ordvitsaren tänker att det svenska namnet låter som kung Bores brittiska kärlek. Trots det sistnämnda namnet hittar du den året runt i hela landet. Rätt svar på förra veckans fråga var tre tå i Hackspett och vinnarna är Lena Ståhl i Halmstad, Dennis Karlsson i Söråker och Ingrid Petersson på Smögen. I Naturmaren idag berättade forskaren Tim Hoffmeister från SLU vad skogsmådar gör riktigt kalla vinterdagar.
De gör egentligen liksom vi. De har sina boplatser som är varma och ofta isolerade och någonstans under marken, under snön. Så sannolikt ligger de 20-22 timmar av dygnet under snön på ett ställe där det är ganska svalt men fortfarande mycket varmare än ovanpå snön.
Mm. Det är nästa vecka. Då ska vi kläcka fram smådjur i Blekinge är det tänkt. Småfjärilar guldmalar mitt i februari. Med det säger vi tack för att du har lyssnat till Lena Söderlund, Lisa Järnestam och jag som heter Jenny Berntsson Djurvall.